läsa evangelietexten. Men jag vill bara säga det att slår det ganska mycket. Jag kommer att väva ihop de här tre texterna som är för den här söndagen. Både gamla testamentliga texten och evangelietexten och episteltexten. För de går liksom lite in i varann. Det är en trappa, en stege, en bro mellan himmel och jord. Och där änglar betjänar. Och det här kommer fram i de här texterna. Och vi kommer faktiskt avsluta predikan med episteltexten. Av en särskild anledning. Men vi börjar med evangelietexten som är från Johannes första kapitel 47-51. Ni får gärna stå upp. Jesus såg Natanael komma och sa om honom: där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade: hur kan du känna mig? Jesus svarade: innan Filippus ropade på dig så såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade: rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom: du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Kristus. Varsågoda och sitt. Gårdagen när vi var här och tog farväl av Anna Smedby var ju en alldeles särskild dag som Lasse har nämnt här i början. Det var en både dag av sorg och det var många tårar och många näsdukar. Men det var också en dag av hopp och förtröstan och faktiskt glädje. Det var tacksamhet för Anna och det hon förmedlade med sitt liv. Och det var många ljusa minnen som vi fick ta del av på samlingen efteråt. Så därför vill jag att vi ska lyssna på en sång som vi får höra bara. Och det är en kvinna som heter Martina Möllås som har skrivit en sång som jag tycker är fantastisk. Det heter Det är inte förgäves. Och bara för att inte ska missa för mycket i texten, om de flesta har inte hört den här sången, så skulle jag läsa lite grann från första raderna. Och det handlar om liksom att livets svårigheter, det drabbar vem som helst, även den som är kristen. Det är så här i sången: det finns inget löfte om fred här på jorden, om en kropp utan sjukdom eller kärlek utan svek. Det finns inget löfte om kraft utan vila, om jubel och framgång eller guld i överflöd. På den här sidan livet kan vi inget ta för givet. Bara en, och så kommer den här strofen som kommer tillbaka. Det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Det finns ett namn att ropa i dödsskuggans dal. Det finns en kärlek utan gräns. Någon som vet hur stegen känns. Det är inte förgäves. Du gråter dina tårar. Och så kom ett omkväde flera gånger: frukta inte, Gud är med dig. Han ska bära allt. Vi ska lyssna till den här sången nu. Vi kan bara sluta ögonen och lyssna på den.
sker här på jorden, om en kropp utan sjukdom eller kärlek utan svek. Det finns inget löfte om kraft utan vila, om jubel och framgång eller guld i överflöd. På den här sidan livet kan vi inget ta för givet, bara ett. Det finns en hand att hålla i, det finns en famn att falla i, det finns en finns en kärlek utan gräns, någon som vet hur stegen känns. Det är inte förgäves, du gråter dina tårar.
Gud, att du är kärlek utan gräns. Tack Gud att du vet hur stegen känns. Tack Gud att ingen av oss är övergiven. Vi vet att så mycket kan drabba på olika sätt. Och det förstod vi att det drabbade Anna. Vi vill tacka dig Jesus att du är kärlek utan gräns. Tack att det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i din famn. Det kan inte vara bättre. Vi är så tacksamma att du finns och att vi får leva det livet tillsammans med dig. Och jag ber om det är någon som inte har smakat det livet som är här idag, att de ska få göra det. För det är så gott att få falla i din famn oavsett vad som händer. Amen. Som sagt, jag kommer att vandra lite mellan de här texterna. Men om vi börjar med evangelietexten här nu då. Och jag tycker det stämmer med den här sången av Martine Möllås. Jesus såg Natanael där han satt under fikonträdet. Man satt ofta under fikonträdet för att det skyddade mot solens hetta. Han såg hela hans liv. Och innan den här händelsen, om man läser några verser innan, så har han vännen Filippus, han har försökt att skynda på Natanael. Vi har funnit honom, säger Filippus. Vi har funnit honom, han som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev. Jesus, Josefs son, från Nazaret, vi har funnit honom. Så kommer liksom skeptiken fram då, lite puttrande sådär. Nazaret, kan det komma något gott därifrån? Man kan känna igen tongångarna i så många sammanhang. Jaha, han, hon, jaha, kan det komma något därifrån eller den platsen? Och då säger Filippus någonting jättebra. Kom med och se. Ja, men titta själv. Undersök. Bilda en egen uppfattning om det här. Jesus såg igenom Natanael och han säger att du är en sann israelit. Jag ska inte utveckla texten här, för det skulle jag kunna göra. Men jag ska inte göra det, men ni kan ju fundera själva. Du är en sann israelit. Och Natanael säger, men hur kan du känna mig? Vi har ju aldrig mötts förut. Det stod inte det sista, men det kan jag tillägga. Innan Filippus kallade dig, säger Jesus, så såg jag dig under fikonträdet. Och han får ju sån där omedelbar insikt. Och om det hör ihop med att han var en sann israelit, då säger han rabbi, alltså mästare. Du är Guds son. Du är Israels kung. Tänk när liksom poletten ramlar sådär bordonk jättehastigt. Du är Guds son. Du är Israels kung. Och då säger Jesus, du tror därför att jag såg dig under fikonträdet. Du ska få se större ting. Större ting. Vilka? Jo, det ska upprättas en bro, en trappa mellan himmel och jord. En öppen himmel. Och Guds änglar ska stiga upp och ner över människosonen. Och den här sista versen skulle vi också kunna ha ett bibelstudium, bara det. För det är väldigt intressant. Och det här markerar Jesus som Guds utvalde. Genom vilken återlösningen till jorden skulle komma. Här är en tydlig markering. Och det här är början av hans verksamhet, av Jesu verksamhet. Gud ser dig och mig. Där vi befinner oss på våran livsresa. Man brukar tänka ofta så här. Bland det viktigaste för en människa. Ja, det är inte bara jag som tänker det. Det är ju att bli sedd. Att de ser mig. Vad hemskt det är när någon går bara förbi och pratar liksom. Och så är man liksom luft på något sätt. Och man säger, hallå, hallå, vänta, här är jag. Och en del gör ju det väldigt tydligt att här är jag. Men just det att bli sedd, det är som en preliminär, alltså en primär gåva eller insikt. Alltså det, man vill ju att någon ska se mig. Jag vill inte bara knata omkring här i 80 år och så är ingen som har sett mig så här. Ja, men då kan man känna så här, men då ser han ju både det som är bra och dåligt. Han såg ju rakt igenom. Han visste ju det här om Natanael. Men om man tänker som i den här sången då. Gud som är kärlek utan gräns. Som vet hur steget i livet känns. Då är det ju inte farligt att han ser rakt igenom. Och om vi hamnar lite hos Jakob en stund. Det var det egentligen inte för Jakob heller. Men den insikten hade liksom inte riktigt kommit. För när vi möter Jakob. Jag kan gärna ta lite vatten. Jag blir så fruktansvärt torr. Det blir så när man är så många år som jag är nu. Så blir man full slem i halsen egentligen. Vi möter en Jakob på flykt. Från sin familj. Han är på flykt från sin familj. Han är ju son till Isak som är son till Abraham. Och varför är han på flykt då? Ja, han har ju snott åt sig pappas välsignelse. Framför näsan på sin bror Esau. Det är klart att han mår dåligt. Och hans mamma hade liksom hjälpt honom att komma iväg. Och att han skulle iväg till sin ursprungssläkt. Han är på väg bort från sitt land och mot Haran som vi läste. Och Haran, det är en plats som ligger öster om Aleppo i sydöstra nuvarande Turkiet. Och där hade ju Abraham en gång med Sara och pappa Tera kommit från det kaldeiska Ur för att komma till Kanaans land. När förbundet med Abraham startade. Och man kan säga att det har liksom kört ihop sig för Jakob. Det kan man verkligen säga. Och ibland så där ser vi i livsberättelser att det står så här ofta. Livet kom emellan. Allt det där som hände, det som man tänkt sig och det som ibland blev kanske en liten kringlig krokig bana i livet. Det var så mycket som sög ens tid. Och den där gudstiden, den krympte. Och livsvägarna kanske inte blev 100% bra hela tiden. Men kanske inte heller dåliga. Men ibland man tänker på, vad drömde jag om som ung? Och hur blev det sen? Kanske inte blev exakt. Jakob, han är trött och lägger sig och sover. Och så är det ganska intressant. Medan han sover så talar Gud. Medan han sover. Vi jobbar och sliter för att hitta rätt i livet. Vi strävar och vi kämpar. Även med tron ibland. Men under vilan, sömnen, så kan Gud uppenbara sig. När jag inte gör någonting överhuvudtaget. Ingen egen strävan alls. Så kommer Gud. Och Jakob, han drömmer om den här trappan. Vi har alltid tänkt en stege, men det översätts också med trappa. Från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar som går upp och ner för den här trappan. Och tänk när man läser det här, och så tar vi de här andra texterna. Var det vävs ihop gamla testamentet och nya testamentet. Man känner att det här är ingen slump. Det finns en ton och det finns ett evangelium redan i begynnelsen. Herren står framför honom. Jag är Herren, din fader, Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på så ska jag ge dig och dina ättlingar. Jag ska vara med dig och jag ska skydda dig. Jag kommer inte att överge dig. Det här förbundet som startade med Abraham, trofastheten från Guds sida, den står fast. Trots det Jakob har gjort. Man kan nästan höra mellan raderna. Vill du, så vill jag från Guds sida. Och då, jag tänker ofta så här, vi har så fruktansvärt generös Gud. Vill du, så vill ju jag. Jag vill fortsätta med dig. Gud den allsmäktige ska välsigna dig. Och ge Abrahams välsignelse vidare. Gud står fast. Vill du, så vill jag. Och man kan tänka många gånger att Gud är som den här längtande pappan. Alltid hoppas. Alltid väntande. Alltid längtande. Större ting ska du se, säger han till Natanael. Ska vi ha lite fläkt på kanske? Är det varmt? Nej, jag tänkte du. Jag har inte fläkten på just nu. Ja, ursäkta. Jakob, han beger sig sen, om man läser några kapitel framåt, så beger han sig vidare då till den här herran. Och han får också sina fruar, Rakel och Lea. Och en massa barn. 12 har man ju lärt sig, men det var ju någon tjej också där. 12 killar. Och 20 år senare så är han på väg tillbaka. Då ska han tillbaka till sitt land. Men han är ju fortfarande rädd. Han är ju fortfarande skraj för sin bror. Och ibland så tänker jag på sådana här släktfejder. Att det blir någonting sådär. Och så är det en släkt eller en syskon eller någonting som bara aldrig träffas mer. För man kan inte göra upp. Och om man läser mer i sin bibel där om han gör ju jättemånga saker. Han liksom vill blicka Esau på något sätt och liksom, han är ju faktiskt fortfarande rädd. Och i första Mosebok 32, vers 9 så står det så här. Jakob bad: min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud, Herre, du som sa till mig: vänd tillbaka till ditt land och din släkt, så ska jag låta det gå dig väl. Hur många ord har man inte läst det också i Nya Testamentet? Vänd tillbaka till mig. Och nu kommer insikten hos Jakob: jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet som du har visat mig. När jag gick härifrån så hade jag ju bara en stav. Och nu när jag kommer tillbaka så har jag ju fruar och jag har massa barn och boskap och allt möjligt. Ungefär, nej men det, jag är inte värd. Och så läser man vidare i det här kapitlet att Jakob har en brottningskamp med Gud. Då man kommer fram till ett ställe som heter Jabbok. Och det ligger öster om Jordan, mellan Genesaret och Döda havet. Och det har varit ett vadställe. Och han hade hjälpt sin familj att komma över. Men där brottas han med en man ända till gryningen. Och Jakob släpper inte taget om den här mannen. Och så säger han: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och mannen frågade: vad är ditt namn? Jakob, säger han. Ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och människor och segrat. Nu när Jakob liksom har erkänt att Gud var källan till den här välsignelsen, och när han åter höll på att gå in i det förlovade landet, så erkände Gud genom Jakob som sin tjänare. Alltså, man kan tänka sig att vi hade syndabekännelsen här i början. Och den här bönen som Jakob bed, om vi tänker på hur det var då 20 år tidigare. Och hur han liksom fruktade ändå för sin bror. Löftet finns kvar. Förbundet står fast. Trofastheten. Bron mellan himmel och jord. Och så det här lite osynliga: vill du, så vill jag. Och vi står där många gånger, vi också människor, inför en massa vägval. Var ska jag bo? Var ska jag flytta? Vad ska jag utbilda mig till? Och hur blir det när man blir gammal? Det är många saker man går och funderar över. Och ibland är den här brottningskampen ganska fysisk också. Alltså det kan ju också vara någonting så här, man anar att Gud vill någonting. Liksom det Guds hjärta liksom på något sätt vill någonting. Och även om man kan uppleva att Gud är osynlig ibland, det kan man göra. Men ibland är det ju så här påtaglig brottningskamp där. Och jag tänkte berätta om en händelse som jag kan ha berättat det här förut, men det är många här som inte brukar vara här normalt, så jag kan ändå berätta det. Och det var ju så att vi flyttade hit 1990 från Mölndal, från Göteborg då. Och hade bott där 9 år och trivdes väldigt bra, men så kom ju en kallelse till Jämtland. Och jag skulle jobba med barn och ungdom i Jämtlands län. Och så hade vi sommaren efteråt så hade vi en bibelweekend på Villensberg ute på Norderön. Och det var ganska många som var med på den bibelweekend, det var mycket barn också. Och det var Anders Sjöberg som var bibellärare och så var det Bertil Åhman som var vår präst då. Och en kväll där så hade vi haft samling och någonting för barnen först, liksom de var med en stund och det var förebön och så vidare. Och det gick mot sitt slut. Och inom mig så kände jag den här brottningskampen. Den där liksom när det sliter rent fysiskt inom mig. Och det är inte ofta jag är med om det, men det var sådär fruktansvärt påtagligt. Så jag säger till Anders: Anders, kan du stanna? Och till Bertil som satt på min andra sida: kan du stanna en stund när de går ut? Och det är liksom, det slet så fruktansvärt i mig. Och så tittar jag mig omkring och ser att alla barn har gått ut. Och ganska många vuxna också, som tur var. För sen kunde jag inte hålla emot längre. Och det var precis som, jag har ju fått 43 barn, som en förlossning. Alltså jag skriker rakt ut. Och jag tror att jag håller Anders ena handen, så håller jag Bertil i andra handen. Och det är helt fantastiskt att få göra. Och ha två trosbröder bredvid mig sådär. Och jag skriker ut den här kampen inom mig. Och de ber på sitt fina och lugna sätt. Och jag var väl som en blöt fläck efteråt. Men så där kan det vara ibland. Därför att Gud knackar på i någonting som han vill lägga på våra hjärtan. Och jag tycker det är så skönt, även om man är 74 år så kan man ju få nya uppdrag. Det är bra. Så jag menar, alltså Gud kan knacka på i alla våra åldrar, från liten till gammal. Och det behöver inte bli på det sättet, men Gud vill ju liksom att det här ska vandra vidare. Hans kärlek utan gräns ska nå alla människor. Förbundet. Trofastheten. Alltså jag tycker man känner ibland. Alltså det är som en stabil. Ja, hur ska man uttrycka Gud? Fast, stabil. Jag håller mina löften. Vill du så vill jag. Och så säger han till Natanael, större ting ska du få se. Sannoliken, jag säger er, ni ska få se himlen öppen. Och se Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. En bro ska upprättas mellan himmel och jord, och jag vill kalla den för Jesusbron. Och jag tror det är den enda bron som verkligen leder rätt. Löftet gäller, trofastheten står fast, i kärlek utan gräns från den som vet hur stegen känns. Och vi ska strax läsa i episteltexten, men jag vill bara nämna en sak innan vi läser den. När Johannes döparen ser Jesus komma vid Jordan och är den som ska döpa honom, så säger han, se Guds lamm som tar bort världens synd. Se Guds lamm som kommer här. Och vad gör Guds lamm? Han tar bort världens synd. Men är det inte fantastiskt? Finns det någon som har gjort det? Ja, det gör det. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Lammet som blev slaktat står som segrare. Och möjligheten finns ju att gå på den här vägen. Den här Jesusbron. Och så vara med i den nya sången. All sång som vi hade här igår. När Anna. Jag brukar säga ibland när man har mina föräldrar när de har dött. Men pappa är inte här nu. Och jag ser att han är här. Eller jag vet att han ligger i kistan. Men han är inte här. Och när vi sjöng igår så såg jag Anna framför mig för den här gången. Hon dansade och sjöng. Och hon var så glad. Jag kom tillbaka flera gånger. Vill du så vill jag. Det hälsar Jesus till dig och mig idag. Och då ska vi läsa episteltexten, eller jag läser den. Och det är den alternativa episteltexten. Ja, yes. För den är från Uppenbarelseboken 5:11-14. Jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Och deras antal var miljarders miljarder, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, så hörde jag säga: den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evigheter. Och de fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Och när jag läste i morse igen den här texten, så tänkte jag, det här är värsta filmen, crescendot på slutet, liksom, wow. Och så tänkte jag, och dessutom är det ingen film, det är på riktigt. Det är på riktigt. Och när jag förberedde den här predikan, så var det en sång som jag gärna ville att vi ska sjunga tillsammans. Det är kanske ganska länge sedan vi sjöng den, och det är precis de här verserna som står här på slutet, så det är precis det. Till den som sitter på tronen och Guds offerlam. Jag tror den kom på 90-talet, så att det är nog en del som ändå har hört den och kanske sjungit på senare år. Till den som sitter på tronen och Guds offerlam tillhör lovsången, äran och väldet och makten för evigt. Det är ju så här när man... Det kan bli så när man blir lite äldre, att man inte kommer upp på de höga tonerna riktigt som man skulle vilja. Man ser i noterna att aj, 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 det var lite högt det där. Men jag skulle vilja... Jag skulle vilja att vi står upp också. Och så väljer ni en ton som ni ungefär tycker att det passar. Eller en oktav lägre. Och så avslutar vi med det här. För det här är alltså de här änglarna som steg upp och steg ner över människosonen. Nu är det fullbordat. Och en dag så ska det visa sig ännu starkare. När alla då ska falla ner och tillbe inför tronen. Så vi sjunger den här några gånger.
Den som sitter på tronen och Guds lämne, till den som sitter på tronen och på jorden, tillhör lovsången, äran, väldet och makten för evigt. Tillhör lovsången, äran och väldet och makten för evigt. Den som sitter på tronen och Guds offerlam. Till den som sitter på tronen och Guds offerlam. Till en lovsång är nära och väldet och makten för evigt. Till en lovsång är nära och väldet och makten för evigt. Till den som sitter på tronen och Guds offerlam. Till den som sitter på tronen och Guds offerlam. Till den lovsången ära och välde och makten för evigt. Sången är han och läge och makten för evigt. Hjälen och sången är och väldet och makten för evigt. Hjälen och sången är och väldet och makten för er.